Fy fan, vad fattigt avsnitt det blir utan Therese.
Det är faktiskt riktigt. Det känns, på ett sätt känns det bra, för då kan vi lite styra vad hon säger. För jag kom på en idé.
Vad snackar du om? Hur ska vi kunna styra vad hon säger om hon inte är här?
Nej, men jag menar, jag tänkte så här, okej, jag och Sebastian, vi måste komma på ett sätt att ändå få in Therese i det här. Så jag tänker att om vi...
Vad, tvinga henne? Eller vad?
Nej, men hon är ju med i det här, ja men, Expressen TV och era guldruschen.
Ja, om allsvenska.
Ja, precis, ja. Svensk halabaloo. Ja. Men då i alla fall, då sitter ju hon och pratar om fotboll. Och då kan vi bara ställa en fråga och så klipper vi in från det hon säger där, helt enkelt. Det blir väl, känns väl skitbra.
Du menar att vi ska ta stycken där hon pratar om något helt annat, alltså svensk fotboll?
Ja, men det märker väl ingen.
Tror folk lyssnar på oss? Nej, alltså lyssningen går ju ner hela tiden.
Nej, men
vi kan lika gärna köra. Vi testar. Okej, men ska jag börja då?
Ja, men gör det.
Hej Therese. Hur är läget?
In i en rolig period med väldigt mycket allsvensk fotboll. Det har ju varit både helgen som var och nu i veckan och sen helgen som kommer också, så att det är kul.
Ja, men fan, vi tänkte börja snacka lite grann om Spurs igår. Otroliga kollapsen. Alltså, du kollade på den matchen, Therese. Vad var dina insikter?
Ja, absolut, det tycker jag.
Ja, intressant, Therese. Speciellt det där om... Det var intressant. Men avslutningsvis då, hur skulle du sammanfatta det här med Premier League?
Det är ju egentligen inga större bekymmer så.
Ja, alltså, ja, det kan inte vara sämre än det vi gör. Vi kör. Garage är tillbaka, Sportexpressens Premier League-podcast med mig, Sebastian Mattsson, och sen tomrum, Pontus Weinemo.
Det är ungefär så man brukar säga när man ska ranka de bästa i våran podd. Då brukar det vara Noah Bachner, Therese Strömberg, ja. De brukar variera med ett och tvåan. Mm.
De är faktiskt, folk vet vilka de är, ja, vilket vi andra tre inte har.
Och sen brukar Petter alltid komma på tredje plats för att han har ett låtsaslag som ingen blir provocerad av. Och sen är det Sebastian Mattsson, sen är det tomrum, Pontus Weinemo.
Hur känner du kring det?
Jag älskar det. Mm. Ert hat göder mig. Det är det som får mig att vakna på morgonen.
Det är det som är lite problematiskt, för att du har en sån underdog-känsla att du kommer gå ännu längre i att få... Ja, men typ United-supporterna hatar dig. Sen vet jag inte om de kan hata dig mer än vad de redan gör. Men du kommer i alla fall försöka.
Verkligen.
Men idag tänker jag att vi ska inte alienera United-fansen. Vi kommer ju på såklart prata om United Arsenal. Jag tänker att vi ska börja med att alienera en helt annan grupp. Mm. Vi får ju ofta kritik, eller vi har fått kritik, för att vi har pratat för lite om Tottenham.
Ja.
När det gått bra.
Ja, hela våren så var det bara, kan inte göra en djupdykning i Tottenham? Mm. Eller i somras när vi gjorde de här djupdykningarna i Newcastle och Arsenal. Så bara, men det vore härligt om ni gjorde en djupdykning i Tottenham. Mm.
Vi väntar om att prata till Tottenham tills dagen efter att de har förlorat med 2-7 mot Bayern München. Och det sammanfaller också med att de har haft en ganska kass, med deras mått mätt, ligastart.
Ja, alltså.
Vi är opportunistiska. Men som vi pratade om innan vi började spela in, alltså, skaffa en egen podd, för det är mycket svårare att prata om saker som går bra än att prata om saker som går dåligt.
Ja, alltså, om vi skulle komma här och ställa oss vid mickarna och så bara, vad ska vi prata om? Så bara, om vi pratar om de här lagen som gör bra ifrån sig, ja, då skulle poddavsnittet ta slut på 10 minuter.
Vi kan ge ett exempel på hur podden skulle låta då. Mm. Ja, men kom vi in och säger, ja, vi kan prata om Arsenal, United, Spurs,
Chelsea.
Då är det mycket lättare, för de lagen har så pass stora problem.
Mm. Då låter det så här.
Och det är väl den cirkusen som vi ska ta tag i nu. Jag tyckte det var kul. Jag läste, alltså, Paul Robinson, målvakten, är ju expert numera.
Alla är ju experter numera.
Jag vet, jag kommer inte ihåg vilken studio han satt i, men jag läste på den eminenta sajten Football London, som jag är väldigt mycket på.
Den är ganska bra.
Ja, den är ganska mysig, jag kan rekommendera den.
Alltså, det är som en lokaltidning för London fotboll.
Ja, och de har ju alldeles för många artiklar egentligen. Alltså, men det är ju bra. Men de är så otroligt nördiga och går in på så otroliga konstiga detaljer. Men hur som helst, Paul Robinson då satt i engelsk TV och sa att han har sett en skillnad hos Mauricio Pochettino, att han inte alls ser lika glad ut som tidigare. Och han sa också att han, och det här vet inte jag vad man ska lägga vid viktigt, men han sa att han har vid ett tillfälle sett Pochettino då titta upp mot logen där Daniel Levy sitter. Levy. Jag säger Levy. Vi köper det. Och gett en min som Paul Robeson beskrev som I'm out of ideas.
Ja, det tror jag han sa. Det här är nästa, the next level läppläsare. Det är
så tror
här,
du verkligen?
De här gamla läppläsarna på, från framförallt de här gamla klassikerna.
Ja.
När det var, alltid blev tjafs. Och det var typ efter det som de här, den här handen framför munnen grejen kom fram. Ja. För att läppläsare satt och kollade och såg vad Messi sa till Ronaldo och så vidare och så vidare och så vidare.
Ja.
Det här är next level shit. Paul Robeson kom ut som tankeläsare.
Eller så här, min avläsare.
Min liksom. Tidigare.
Jag kan se. För jag tror så här, om Paul Robeson... Jag utesluter inte att Paul Robeson nästan ljuger till 75%. Men om man såg det här, då tror jag man ska läsa Pochettinos min som I'm out of ideas. Jag tyckte att vi gjorde en bra match i 35 minuter. Sen gick allt åt helvete. Typ så. För det var väl lite så Spurs match såg
lite
ut.
Lite uppgivet för att så här går det när jag inte får förtroende, din jävel. Nej, men det känns som att det här är Paul Robeson, det är uppföljaren till mannen som kunde tala med hästar. Det här är mannen som kunde tyda anletsdrag.
Mannen som kunde tyda argentinare.
Ja.
En väldigt smal, inte alls lika bred film.
Nej.
Men Robert Redford kanske är med i den också. Nej, ja. Men om vi kollar då på matchen.
Jag tror att det var en tecknad film, mannen som kunde tala med hästar.
Tror du det var en tecknad? Det är Scarlett Johanssons första roll. Hon var typ 12.
Jaha. Jag tror att det var den här hästen från vildmarken.
Ja, alltså, vi ska göra ett specialavsnitt om din filmkunskap någon gång, för den är skrämmande alltså.
Blir du dum och dummare
för men varje gång vi pratar om film så blir jag mörkad. Hur som helst, Pochettino. Om jag får gå igenom hans psyke då, så tror jag att han känner så här. Intensiteten som Spurs visar upp under sina bra perioder, där de också blev belönade med ett snyggt mål av Son och bra passningsspel från Ndombele. Den är han så pass nöjd med, och det sa han ju efter matchen, att han ändå kan känna att han kan ta med det och visa upp det som att kolla här hur vi kan spela. Vi är inte lika lama som vi varit i ligaspelet egentligen. Vi kan spela så här bra. Men sen kollapsar ju Spurs på eget bevåg på ett sätt. Alltså så här, Bayern är ju sjukt kliniska i sin avslut. Och Lewandowskis vändning där, jag kommer inte ihåg vilket mål det var. Låt oss säga att det var 3-1 målet kanske. Ja, det är inte många strikers i världen som gör om den. Och Nabri, som vi ska återkomma till lite senare, har jag tänkt. Skolad i den fina Arsenalakademin. Han är också så här, jag tror inte han är så här klinisk en match på, låt säga 30 i alla fall.
Nej, det var väl hans livsmatch.
Ja, typ. Exakt. Så Spurs blir ju orättvist straffade. Sen får man ju ändå säga så här att bortsett från det kliniska Bayern, så är det ju ett Spurs som lever mycket på sin attityd. Och det har de gjort under Pochettino, under hela eran, hela Pochettino-eran i princip. Alltså att de har varit laget som jobbar hårdast.
Mm.
Som varit mest intensiva i pressspelet, kanske innan då Klopp kom till Liverpool. Och som har sprungit mest. Liverpool är laget som springer mest nu, menar
jag.
Det
vet jag faktiskt inte.
Det har alltid varit Spurs tidigare som sprang mest.
Men de är ju up there.
Ja. Nu har de på något sätt tappat den intensiteten. Eller de gör det i alla fall. De har gjort det ganska mycket i ligaspelet, och de gör det mot Bayern när det börjar gå käpprätt åt helvete. Och då på något sätt tappar de hela sitt existensberättigande uppe på toppen. Sen har de ju väldigt skickliga fotbollsspelare i Kane och sånt, och absolut, det tar jag inte ifrån dem. Men det har ändå varit deras formel att vara det mest intensiva laget.
Mm.
Och den intensiteten kommer ju från, vadå? Motivation. Och om då motivationen börjar tryta i Spurs, då känns det riktigt farligt. För alltså motivationen kan ju tryta ett lag som Manchester City i en match mot Norwich. Men då vet man att det gör inte så mycket, för vi har så pass otroligt skickliga fotbollsspelare att vi kan liksom slappna av i det. Att vi har en sån grundkompetens. Spurs har också otroligt skickliga fotbollsspelare. Men de är ju ett sämre fotbollslag än både Liverpool och City, spelare för spelare. Och de är ju ett sämre lag, spelare för spelare, än Bayern München också. Så om de tappar den här intensiteten, om Pochettino inte lyckas investera i dem, då tror jag att det kan gå väldigt illa för Spurs. Liksom.
Ja, men det har du ju sett, har man ju sett ganska länge. Och det som är, som Pochettino sa, med att det, så här bra kan vi spela, det är ju, finns ju en fara i det. Det finns många lag som kan spela väldigt, väldigt bra i stunder. Jag tänker Arsenal under Wenger framförallt.
Ja.
Men där är liksom det inte... Där stabiliteten saknas. Och det är det som måste till. Det är Liverpool under Klopp för den delen, som också kunde vara väldigt, väldigt bra under stunder, tills den, men det funkade inte över en säsong och det funkade inte i längden tills den här stabiliteten infann sig under, ja men, förra säsongen framförallt, men även säsongen innan det. Men sen finns det ju också de här, nu är det väldigt hårt här mot Spurs som ju ändå är ett bra lag och har varit under många, många år.
Jo, men jag tänker så här att de har ju satt sin egen standard, då måste de mätas utifrån
verkligen.
Den.
Verkligen. Men det finns ju också de här lagen som kan vara väldigt, väldigt bra, men där det nästan, men som verkligen inte har den här stabiliteten, typ, ja men Brendan Rodgers lag kan vara där, att man under vissa delar spelar hur bra som helst för att sen fallera. Wengers lag var väl mer att det fungerade väldigt, väldigt bra under vissa perioder och sen gick det sämre. Det var inte så att det var inte under matcher det fallerade på det sättet. Men det är en farlig, det är en ganska farlig grund att stå på, att kolla vad bra vi kan spela. För det är ju lägsta nivån man måste mäta sig efter om man vill vinna titlar och vara verkligen utmana om de allra största pokalerna.
Ja, och vara ett lag som också har byggt sin grund på ett väldigt solitt försvarsspel och som i den här matchen släpper in 7 mål.
Ja, nu kan det vara så, det är en engångsförteelse, men det känns ju inte som det med tanke på hur Spurs har öppnat säsongen och avslutade förra säsongen. För det har ju varit, sen de senaste, även om de gick till final i CL förra året, så de senaste 2 säsongerna så har det varit en dalande trend rent kvalitetsmässigt, framförallt i ligaspelet.
Ja.
Och det är ju oroväckande. Och det var ju lite som att vi, som vi har konstaterat tidigare, att det var lite oroväckande under förra säsongen, men man märkte det inte riktigt för att det gick så bra i CL, och tänkte man att, ja, men det är ju för att de lägger all krut på Champions League. Men så enkelt är det kanske inte, utan det var, fanns ett sprickor i den här fasaden, framförallt då att de inte hittade den höga lägsta nivån som behövs för att vara på den nivån de vill vara på. Och för att de har en enorm högsta nivå och en stor kvalitet, det är ju inget snack om. Herregud, det är ju ett otroligt lag. Och det är, ja, och det är ju bara att, det är ju bara att lyfta på hatten över deras högsta nivå. Men och som de visar i stunder, även mot Bayern, även om det blir 7-2, det är ju lägsta nivån man måste höja.
Och ja, alltså, och det här Bayern-matchen, man kan ju lära sig mycket i det. Man får veta att det här är ju, det är ett fruktansvärt bra fotbollslag som de möter. Och som du säger, de möter Nabri som kanske gör, han måste ju ha gjort sitt livsmatch.
Ja.
Han gjorde inte lika bra matcher i West Bromwich, vilket vi ska återkomma till, jag tänkt. Och en Lewandowski som också, jag hörde hans stats igår, han har gjort så här 14 mål på 12 matcher och sånt. Han har precis fått nytt kontrakt, eller hur?
Nej,
det känns som att han är otrolig.
Ja, men det är ju en fruktansvärt bra fotbollsspelare.
Ja, men jag tänker så här, om vi bortser från Bayern-matchen och så kollar vi ligan då, så har Spurs släppt in 9 mål. Gjort 14. 9 mål, det är fler än Palace, det är fler än United, det är såklart fler än Leicester och fler än City och Liverpool också, ska ju sägas. Och man kan inte, och det är fler än Sheffield faktiskt. Bara släppt in.
Det ser.
Ska vi se här. Bara släppt in 7 mål. Och det är ganska tidigt för att dra några höga växlar eller dra stora växlar från det här, men det är onekligen så att Spurs var ju ett lag som var riktigt svåra att göra mål på. Och de är inte riktigt lika svåra att göra mål på längre. Nej, det låter banalt.
Det är hela
en enkel slutsats. Men det är en ganska viktig sak.
Men jag tycker att hela deras spel har ju inte sett bra ut under säsongen. Framförallt. Även om de vinner med 2-1 mot Southampton i helgen. Så är det är ju inte 2-1 med en stabil seger. Nu fick de ju visserligen ett rött kort, men Southampton är ju inte, det är ju inte ett dåligt lag mot Spurs.
Nej.
Southampton hade mycket väl kunnat vinna den här matchen. Och det är inte bra för Spurs att det ser ut så. Att det, de blev ju mer eller mindre utspelade i vissa stunder. Och Spurs, eller Southampton hade ju bättre, eller hade fler lägen i alla fall än vad Spurs hade. Och det är ju oroväckande när det ser ut så och man dessutom då inte får med sig resultaten totalt. Det är klart att det kan, att vissa matcher, man kan inte vara bra alla matcher. Det kan ju Liverpool vittna om mot Sheffield. Men Liverpool tar ändå poängen, vilket gör det som spelar roll. Och Spurs har inte gjort det den här säsongen. Även om de lyckades mot Southampton med det. Men jag tänker snarare helheten.
Det är kul att du nämner det röda kortet också, för vi nämnde ju Serge Aurier som like a new signing. Rött kort mot Southampton, värdelös mot Bayern och borde ha fått ett till rätt kort för en tackling mot Alaba. Så lyssna aldrig på oss igen, kan man ju säga.
Det är väl någon som någonsin gjort det.
Nej, jag tror inte. Men okej, okay, men om vi Samuel Luckhurst, han twittrade någonting. Alltså han är ju Manchester Evening News skribent.
United reporter.
United reporter, och jag tror, för jag har inte lyckats hitta det här tweetet, jag tror han tog bort det sen. Han skrev så här mitt under matchen igår, 2-7 förlusten alltså. Det är massa spelare som springer runt i Spurs och inte vill vara där. Men den som verkligen inte vill vara där är Mauricio Pochettino. Han vill egentligen träna Manchester United. Och då kan jag känna så här, det finns ett korn av sanning i det där. Det är mycket dumt i det. Jag är inte alls övertygad om att Mauricio Pochettino går runt där och vill komma till United.
Nej,
han är en smart man, en väldigt smart man. Och han ser ju hur United fungerar just nu. Han ser kanske ett visst framtidspotential. Såklart de har det. Det är en rik klubb med lång historia och några duktiga fotbollsspelare. Men jag tror han hellre väntar på Real Madrid eller något liknande i så fall. Och men hur stor vikt, eller så här, vi kan bortse från att det är just Luckhurst som säger det. Hur motiverade tror vi att folk som är i Spurs är att vara där? Om vi tar Harry Kane till exempel. Hur gammal är han nu? 26 kanske. Börjar bli dags för honom att fundera. För det är uppenbarligen en världsklassanfallare.
Alltså, om han känner att det inte är, om han tror att han kan uppnå det han vill uppnå i Spurs, vilket han ju ändå verkar tro om man ska lyssna på intervjuer och sådär, då är det klart att han kan stanna där. Jag ser inte att, varför skulle han inte kunna, varför skulle det locka med Manchester United?
Jag tänker ju mer att han skulle kunna
gå till Real.
Gå till Spanien eller till ett annat PSG, ett City eller vad som helst.
Ja, nej men alltså, det är klart att det kan väl locka, men han ser väl någon form av, han spelar i ett Champions League finallag som har varit och slagit som titeln flera gånger de senaste åren. Jag tror inte att hans motivation tryter med tanke på att hans barndomsklubb. Jag tror snarare att det är andra spelare som kanske känner att de skulle kunna ta klivet vidare från. Som,
tänker på den gode Eriksen till exempel.
Ja, men till exempel, nu är inte han den mest tonbärande spelaren i laget den här säsongen kanske.
Nej, och det kan vi också, det är väl det Luckhurst menar, att det har väl lite sin förklaring i att han vill bort i så.
Ja, exakt. Och det är väl flera som gör det med tanke på alltså Spurs historia på ett sätt som har drabbat många Premier League-lag. Framförallt Arsenal och Liverpool har väl varit drabbade av det tidigare, att spelare vill bort för att det inte är de lagen som man...
Jag har minnat det faktiskt.
Ja, jag tror också att jag kanske känner det. Och vinner man inte gärna, då till slut så vill de väl bort. Jag tror att tröskeln för Kane är bra mycket högre än vad den är för många andra. Men jag vet inte. Jag ser inte Spurs som att det ska vara ett, alltså att, jag tror inte att det finns så många steg högre upp man kan ta. Fortsätter det så här så finns det ju det. Men som har dessat ut de senaste tre säsongerna, så känner jag att det bör ju vara ett lag som man vill spela i, för att de är i toppen av Premier League, de går till Champions League-final.
Jag tycker också det känns konstigt om man liksom bara kollar på spelarna.
Alltså, om Pochettino ville lämna Spurs så hade han ju gjort det. Ja. Alltså, jag tror knappast att de andra lag runt om i världen har liksom missat vilken otrolig tränare det är.
Nej.
Det är klart att
och den nya arenan varit, och att faktiskt klubben har varit mer ambitiös nu. Alltså, ja. Jag håller med. Jag tycker det är så här New York-analys från Luckhurst, och det är inte bara han som gör den. För också man kollar på liksom spelarna, så okay, Eriksson är uppenbar. Han har ju sagt att han vill vidare. Men Harry Winks, jag tror han är ganska nöjd med att vara där han är. Sissoko går väl runt och han har ju vunnit på lotto. Han ska här vara i toaletten och plötsligt sen där. En Ndombele har precis kommit in. Tror han är ganska nöjd med var han är. Son.
Han verkar supernöjd.
Ja, verkar supernöjd med livet där, även fast han bor hemma med sina föräldrar. Han verkar trivas på planen. Han vet hur mycket han har utvecklats som spelare i Spurs. Kane är ju svår, för att jag tror han har alldeles mycket respekt för Spurs för att visa utåt hur han känner. Men som du säger, han verkar ju älska Spurs som klubb. Oliver Hale, absolut. Han har ju velat bort.
Ja.
Men nu är han ju så pass gammal så han inser väl att det är lite svårt att drömma om.
Ja, och det är ju
Vertonghen, alltså,
det är också spelare på dekisten lite grann.
Jag har svårt att se det här att alla vill bort från Spurs.
Vertonghen och Alderweireld var ju liksom ligans bästa mittbackare ett tag och gjorde ju var ju otroliga, men sett till det senaste, åtminstone halvåret, så ja, med de defensiva bristerna så är det ju också defensiva spelare som har brustit. Och nej, jag ser inte, jag ser inte varför skulle
det och vara... Om vissa vill lämna, säg att Erik Dahlia vill lämna eller Lamela, alltså det är inte så som att Spurs står och faller med de här spelarna.
Nej, och det är inte så att det är inte som att Fabregas och Barcelona, nej, men står på kö för dem.
Ja, och det var ju liksom så här, när riktigt spelare i Arsenal och Liverpool, det var ju absoluta nyckelspelare. Ja. Det var ju så här, Suarez, Fabregas, Van Persie. Det var ju spelare som typ bar upp hela lagen. Ja. Det gör ju inte de här. Eriksen, absolut, i någon mån. Men jag tror inte kanske på det här snacket om massflykt från Spurs. Nej. För det finns alldeles för få tillfällen för de här spelarna. Alltså de är typ perfekta där de är.
Ja, sen får vi se. Alltså, fortsätter det så här så är det klart att om de inte lyckas vara där uppe, då är det klart att det ett Spurs och ett United som är på samma nivå poängmässigt och prestationsmässigt, då
kommer man få mer pengar i United och
exakt,
då kommer
och med tradition och så vidare, men jag tror inte att så länge det går så här bra som det har gjort de senaste åren, så tror jag inte att några veckor av dåligt spel får spelare att vilja lämna direkt.
Ja.
Och jag tror Pochettino, hade han velat lämna så hade han gjort det. Det är ju det har ju varit en av de bästa tränarna i världen de senaste 3-4 åren. Och det är helt omöjligt att andra klubbar har gått runt och sett det men tänkt att nej, det är ingenting för oss.
Nej, och jag vet att vi har sagt det 1000 gånger förut. Men i samband med förluster som igår, ni måste sluta prata om Pochettino och titlar. För att det är så få gånger då det funnits realistiska möjligheter för honom att nå titlar.
Ja.
Och då han har fallit, så har han fallit på saker som inte kan härledas att han är en sämre tränare. Det finns betydligt sämre tränare som har vunnit titlar än Pochettino, som inte har vunnit titlar. Om han inte vann något i Espanyol, det tror jag inte han gjorde.
Det vet jag faktiskt inte.
Jag tror inte heller han gjorde.
Mina Espanyolkunskaper sträcker sig ungefär lika långt som mina övriga kunskaper om
jag länge. Kommer ihåg att jag står alltid på rätt sida av historien. Och jag sa ju att det var fel av Southampton att ta in Pochettino för att han hade förlorat 9 matcher i rad i Espanyol innan vi sparken.
Just det.
Och jag fick ju rätt. Tack för mig.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep.
Det skrivs om något, snackas om.
Discussions from Britain.
VP-nyhetes. Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Ja, jag tänker faktiskt att vi ska stanna kvar lite i matchen mellan Spurs och Bayern. Och jag har ju hintat under det här avsnittet om att vi ska snacka lite mer om Nabri. Det som alla gillar att påpeka nu, vilket jag förstår, är ju att Nabri är ju en fantastiskt duktig fotbollsspelare som Arsenal hade i sin akademi. Köpte för 80 000 pund tror jag, från Tyskland. Och som de då slarvade bort helt enkelt. Och då vill jag säga så här: felet är inte Arsenal. Vet du vems fel det är?
Roy Hodgsons.
Nej, Tony Pulis.
Ja, just det. Fan, det var lite...
Vår ärkefiende.
Jag gick lite för långt bak i tiden.
Så här var det med Nabri. Nabri kom. Wenger hade väldigt höga tankar om honom. Han fick relativt mycket speltid redan som 17-åring i Arsenal. Och redan då såg man att han hade någonting. Men han var ju som många unga yttrar och är. Alltså det är mer liksom så här show än slutprodukt. Och det är inte konstigt. Alltså det är ju få liksom såna, den typen av spelare som kommer in och levererar direkt. Ta Sterling till exempel. Han var ju inte den poängmaskinen han är nu under sina första år i Liverpool. Men man såg att det fanns något väldigt, väldigt stort där. Det var lite samma sak med Nabri då. Så det som händer då är ju att han får lite skador, vilket inte etableras i första laget. Skickas då till vilka? West Bromwich. Vilket jag inte förstår. Och jag har läst mig till att klubben ångrar det här än idag. Och här är vad jag tror. Och nu ska vi konspiratorisk. Tony Pulis, han har ju flera gånger sagt att han hatar Arsenal. Framförallt för att han hatar Wenger. Jag tror han ser hur bra Nabri är, men vill sabotera för Arsenal. Och vill liksom göra Nabri så avtänd på engelsk fotboll som möjligt. Så det han gör då, det är att han inte låter honom spela överhuvudtaget. Han säger... Search has come here to play games, but he just hasn't been at that level to play the games. Okej, okay. Han håller alltså inte nivån för att spela i West Bromwich.
Nej.
Han har startat för Arsenal. Han kommer några år senare starta för Bayern München. i Champions League och Bundesliga. Men han är tydligen inte på West Bromwich nivå. Slutar då med att han kommer tillbaka till Arsenal. Precis som Pulis hade planerat. Super, super avtänd på engelsk fotboll. Mm. Och känner, jag klarar inte av det här mer. Jag vill tillbaka till Tyskland. Vägrar skriva på nytt kontrakt. Drar till Tyskland. Mm. Blommar ut till framtida världsspelare.
Alltså han hade ju lätt gått in i Arsenal i alla fall.
Ja, han är ju precis den ytten som Arsenal skulle behöva. Så det är ju jag konspiratoriskt som tror att det här var Pulis plan hela tiden. Jag tror han såg första träningen att shit vad bra den här killen är. Jag vill inte att Arsenal ska få honom. Vi sabbar hans liv här.
Jag tror att du är konspiratorisk.
Jag tror jag är helt rätt. Och Tony Pulis får gärna höra av sig. Vad gör han nu?
Oj, vi kan ju fråga hans svenska fru.
Det är Ellen Pardew.
Fan också.
Pling.
Vi pratade ju tidigare avsnitt om Bernardo Silvas tweet om Benjamin Mendy som han fick ta bort för att det var rasistiska stereotyper och så vidare. Nu riskerar han alltså 6 matcher avstängning, vilket är standard för den typen av förseelser. Guardiola och alla i City har ju försvarat honom, säger att han det är ingen sån kille och så vidare. Men
från medelhavsområdet Portugal.
Ja, det var otroligt sjukt att du...
Det är ju typ medelhavsområdet.
Nej, absolut inte.
Jo, jag står fast vid det. Ja, fortsätt.
Det ligger vid Atlanten, för fan.
Spelar roll, det är själva...
Ja, du har en aura av att vara fruktansvärt dålig på geografi. Det är fan en västkustgrej. Folk på västkusten är dåliga på geografi.
Ja, skål för det.
Det är sant.
Jag vet var avenyn ligger. Skål för det.
Men det är, så 6 matcher nu som han riskerar att bli avstängd. Mm. Det är ju ett otroligt hårt straff, får man säga.
Alltså,
det är ju nästan det är ju längre straff än vad John Terry fick för Black Cunt-incidenten.
Ja, förlåt, jag skrattar. Jag bara ser John Terry framför mig.
Och det är ju nästan lika långt som Suarez fick för
12 matcher. Evra, 8 matcher.
8 matcher tror jag. Matcher, ja. Så det är rent det här är ju då någon form av skämt då, vilket man inte kan säga om Suarez och Terry direkt. Men ärligt talat, jag tycker absolut att han ska ha en avstängning för det.
Alltså grejen är ju så här att jag känner ju så här att FA har ju i och med debatten kring Sterling och andra och att debatten har till och med den har blivit större än så, den har ju spritt sig till Italien, Spanien och England vill upprätthålla sin image som ett föregångsland gentemot Italien och Spanien där de är alldeles för slappa. Så då vill de ju statuera exempel. Så på ett sätt tror jag att Bernardo Silva blir ju en symbol för det. Och det känns som att
statuera exempel, jag tänker att man sätter någon form av grundnivå för vad man kan
om man sätter den nu. Och då blir han offret. Medan jag är säker på att om vi går tillbaka och kollar Twitter-historiken på andra spelare som spelat tidigare än honom, så kan vi hitta lika grova grejer.
Ja, verkligen, alltså,
Jamie Ward is
verkligen, ja. Och det är inte så att man det finns ingen, jag går inte runt och tror att Bernardo Silva är en rasist.
Nej, för det inte heller.
Utan det är ju klart att det är ett skämt. Men någonstans så behöver man sätta en lära de här spelarna vad man kan skämta om då och inte. Att, då det var en sak som de tar upp i rapporten är att han, det är inte första gången han gör en tweet och skämtar om Mendys hudfärg.
Nej.
Han har ju tittade också till honom när Mendy hade på sig en svart t-shirt och skrev varför är du naken?
Ja, nej, och då tänker ju Silva så här att men Mendy skrattar åt det, för Mendy är ju en skämtpris med säkert otroliga mängder självdistans som inte skämtpris är ett ord, festpris är skämsam typ.
Ja.
Som säkert aldrig tar illa vid sig av någonting. Han har ju den utstrålningen. Men som offentlig person så får man tänka några varv längre där.
Ja.
Det är inte bara Mendy som ser det där. Och det är inte bara Mendys reaktion du ska anpassa dig efter.
Ja, det är Kick It Out som har som var anmäld här också, tror jag. Så det finns ju ganska, alltså, man ska inte se det så lätt som att det är ett skämt eller inte ett skämt. Jag tror att det är väldigt bra att vi sätter någon form av grundnivå för vad man kan skämta om. Jag förstår ju att det är väldigt många som kommer tycka att det är skitnödigt att tycka att han ska stängas av så länge för. Men jag tycker att det är nödvändigt för att på något sätt undervisa och lära. Alltså att bara visa vad som är okej och vad som inte är okej. Och jag tycker inte att det är ett okej sätt att skämta på. Framförallt inte när du är en fotbollsspelare med så otroligt många följare och du ska vara en förebild. Att visa att det är okej att skoja om stereotyper. Det, ja, jag tycker inte att det är okej.
Okej, nu jag måste fråga dig en sak, Pontus. Jag har medvetet undvikit att berätta för dig vad den här tredje punkten är. Det är för att jag inte vet vad jag ska göra av den. Men Peter Crouch intervjuar ju numera. Han är någon form av mediepersonlighet. Han intervjuade Tony Adams.
En skjutjärnsreporter nu till den.
Jag tror han är väldigt snäll alltså.
Ja, men jag tror att han är en vallraffande reporter.
Ja, det är inte han jag skulle skicka fram till Nixon efter Watergate. Eller till Boris Johnson nu.
Det är perfekt, han har ju jättelånga armar. Han kan sträcka fram bandspelaren längst fram.
Ja, men och sen skulle han säga något snällt. Nej, jag tror han är lite för vek för det. Men
det ser ju bara att han är smal.
Nej, men han ser för snäll ut. Men hur som helst. Inte hur det är Tony Adams, mångårig Arsenal-kapten. En av världens sämsta fotbollstränare, tror vi kan konstatera.
Ja, gud ja.
Det känns ju också så. Jag känns ju så i alla fall. Otroligt misslyckad på den fronten, men väldigt duktig fotbollsspelare och väldigt viktig i Arsenal som ledare istället. Han fick då frågan av Peter Crouch, säg någonting som folk inte vet om dig. Och det här är då hans svar.
I do bum crunches in the shower. There you go. Hey, come on, give me a fist bump.
Och då jag har försökt googla mig till bum crunches.
Vad fan är bum crunches?
Och fick inte så mycket träffar, så jag testade butt crunches. Och jag blev fortfarande inte klar på vad det är för någonting. Jag får upp massa konstiga bilder. Och alltså det är en träningsform som involverar rumpan helt enkelt.
Mm.
Och jag trodde ju att det var vanliga benböj.
Ja, precis.
Men jag vill nästan be våra lyssnare hjälpa mig alltså, att förklara man på bilder, vad fan är det för någonting.
Då ser det ut som något man gör när man, att man ligger ner och gör det.
Ja, det kan han inte göra i duschen.
Han kanske har en jättestor dusch. Men vad konstigt det gör i duschen alltså.
Ja, varför tränar man i duschen? Man tränar ju och sen duschar man.
Han är en väldigt stressad man. Han måste
Va, han var stressad.
Han är superstressad.
Jag följer honom på Insta, han har ett skönt liv alltså.
Han måste komprimera sin tid så mycket som möjligt. Han hinner inte träna, han måste göra det i duschen.
Jag säger så här. Jag vet inte om det här var en nyhet i nyhetssvepet, men det var någonting.
Matchgenomgång.
Oj.
Match genomgång.
Och nu kommer vi till El Crapico, som jag har valt att kalla det. Den dåliga fotbollsmatchen. I alla fall första halvlek.
Vilket otroligt dåligt smeknamn. Det där var ju liksom...
Vad ska vi kalla den då?
Ja, men det är som någonting en sexåring hade sagt.
Ja, vad ska du ha i stället då?
När man kommer ut ur...
El bad passing.
Måste man ha L? Men det är som när man kommer ut ur bajsåldern. Då är det är den typen av...
Du vet att jag har triggats av B-ordet. Jag klarar inte av att höra det. Jag kommer att svimma och spy. Du kommer tvingas luta mig på sidan så jag inte kvävs. Hur som helst. United och Arsenal. Två lag som vi konstaterade förra avsnittet. Lag med problem. Lag med identitetskriser i sina spel. Lag med väldigt mycket slarv.
Mm.
Och det var väl exakt det vi fick se i den här matchen. I stora stunder. Alltså, kan du tänka dig ett sämre skyltfönster för Premier League än det här? Och nu säger jag inte att det här är den sämsta matchen någonsin spelats. Men man tänker så här, tänk någon som inte kan ligan så bra. United och Arsenal, oj. Två stora klubbar.
Visas på primetime.
Kolla vilken historik. Oj. Och så sätter de sig och kollar på den här dyngan, om jag ska verkligen ta i. Och jag är ju känslomässigt investerad i det här. Mm. Så jag kanske tar i extra mycket. Hur känner du som objektiv? Men det här är ju inte bra.
Nej, det är
det. Här är ju inte bra.
Nej, det var faktiskt två lag som saknar kvalitet. På mångt och mycket. I mångt och mycket. Men jag vet inte, det är så... Jag har ju varit lite sådär halv... optimistisk kring Arsenals lag, alltså framförallt offensivt spelare. Nej, men alltså på riktigt så har jag ändå känt att de har ändå spelare som har kvalitet.
Mm.
Men det kändes som när jag såg matchen att det är United som på något sätt ligger längre fram i kvalitetsmässigt. Och det känns lite...
Ja, alltså
jag tycker att Aubameyang såklart har en otroligt det är en otrolig kvalitetsspelare. Mm. Men det är liksom det börjar och slutar där. Jag tycker inte att det finns annat att hurra över liksom. Lacazette var ju inte med, men liksom det, jag tycker att det är så himla Och sen så har jag, jag håller ju Emery högre än vad jag håller Solskär, och Arsenal har, jag tror att de har större möjligheter att sluta högre upp än vad United har. Mm. Jag tror att det kommer gå bättre framåt, de kommer spela bättre. Men jag tror att det finns en ljusare framtid i United efter att ha sett den där matchen. Och det trodde jag inte att jag skulle känna när jag hade sett den. Sen ska vi inte dra för många stora slutsatser av en match, såklart. Men jag vet inte, jag fick lite...
Nej, men
det kändes lite halvudda att jag tyckte att United var det laget där man såg mest... Alltså jag såg mer kvalitet, mindre... Alltså, jag tyckte inte att Arsenal hade någonting att glädjas över egentligen, förutom Aubameyang, för det är liksom där man räddas.
Och också den här fina, det känns som att vi bara snackar om Arsenals tonåringar nu, men Bukayo Saka är ju också någonting.
Ja, men absolut, men det sa du om Joe Willock i början också, nu sitter på bänken, ja. Och så Reece Nelson som skulle vara den av de tre som skulle slå igenom mest kanske.
Ja.
Och det, nej, jag vet inte. Jag
håller väl till viss del med där.
Jag tycker att sen är det ju två lag som har otroliga problem. Ja. Och det syns ju all världens väg.
Ja, det är det jag kände framförallt var ju hur obekväma de här lagen är jämfört med Liverpool och City i bollinnehav. Och otroligt...
Ja, och idémässigt.
Ja, och hur de liksom inte kan göra... någonting av bollinnehav, och att det ofta slutar med att de slarvar bort det, och det är ju bara att kolla liksom på passningar som båda lagen slår, och i vissa fall orsakar de ju mål också. Tuan Sebes boll är ju helt bedrövlig, sen i och för sig det är fel fot och bla bla bla, men det är ändå ett lag, det är ändå ett tecken på att båda de här lagen, det är en osäkerhet som präglar dem och en liknöjdhet, och det är två lag som, speciellt Arsenal, som har liksom en historia av att det vi har, det är att vi är bekväma med boll. Och när man inte har det längre, nej, då, vad har man kvar då?
Ja, och så han slutade med att det slås fruktansvärt dåliga inlägg från båda håll. Och till inga. De spelare som är farliga hamnar med boll i fel lägen, de kommer ur position. Jag tycker Niklas Pepe inte alls kommer till sin rätt.
Nej, Gervinho 2.0 kallas han ju av Arsenal-fansen, vilket är för
jättehårt
hårt.
Och det är för tidigt att säga någonting, men det där, just nu så håller det ju inte. Jag vet inte, jag tycker att det finns mycket det finns mycket lite att glädjas åt i Arsenal. Jag ser mer att glädjas åt i United-håll liksom.
Ja, sen är det ju så här att...
Sen är det ju på Old Trafford, så United ska ju liksom vara rent United-mässigt.
United, Arsenal har ju så otroligt dåligt bortaspel. Jag tror ju att matchen hade sett lite annorlunda ut på Emirates. Arsenal hade varit lite mer bekväma. Jag är inte säker på att de hade vunnit. Det kunde bli 1-1 då också. Men jag tror ändå att grundspelet hade satt lite bättre. För Arsenals del så är det bara skönt att inte förlora på bortaplan.
Ja, det är ju bättre poäng för Arsenal än för United. Men... Ja.
Men sen är det också så här, United, sett till Uniteds form och hur det pratas om dem, så var det här inte den sämsta insatsen vi någonsin sett från dem. Men nu ligger de alltså på 10:e plats här. Och det är väldigt tajt såklart, det är bara 3 poäng upp till Arsenal. Men det är ju ett lag som har spelat 7 matcher nu och som fått ihop 9 poäng. Det är ju... väldigt tråkiga siffror för United.
Ja, det är verkligen.
Vad hände med Liverpool då? Mot Sheffield? Vad hände?
Ja, de vann 3 poäng.
Mm, det gjorde de ju. Men vad... mål först i 70:e minuten. Det här är Sheffield.
Mm.
Otroligt motståndskraftigt lag alltså.
Det var väl det vi får äta upp mest av allt, tror jag. Jävlar vad hårda vi var mot dem.
Jo, men alltså, jag kan ju ändå tycka så här. Spelar vi spelare så är det ju inget superbra fotbollslag. Men de är... Wilder har verkligen fått till ett lag som de förlorar ganska mycket, men de är väldigt svåra att göra mål på. Väldigt sammansvetsade.
Mm, och de är inte helt ofarliga offensivt heller.
Nej.
Det fanns lägen för Sheffield att göra mål mot Liverpool, absolut. Skulle till och med kanske ha gjort 1-1, även om det kan ha blivit bort en offside om det skulle ha blivit så. Men det är ett jätteimponerande bygge. Och Ja, jag håller ju Norwich som ett bättre lag, men klart bättre än Villa.
Och... Jag håller faktiskt med. Det är ju liksom så här. Norwich har ju liksom spelet, ja, och naiviteten. Sheffield har ju inte spel, men de har ju stabiliteten snarare. Villa har ju typ ingenting.
Sheffield har ju tyvärr då, för deras del har de ju det spelet som brukar hålla i kanske en eller två säsonger, men som sen, ja, tvingas ramla ut för att de inte orkar hela vägen. Sen kan de ju göra en Burnley. Mm. Alltså det är ju inte omöjligt. Det finns ju liknande tendenser där. Men ja, men jag är jätteimponerad av Sheffield, verkligen. Sen gör ju Liverpool en fruktansvärd match, vilket inte är helt ovanligt för Liverpool i den här delen av säsongen, när de luftar i de spelar Champions och hamnar i de här lite rotations situationerna. Hade ju, och så, då har det sett ut så här ofta.
Men de vinner ändå.
Ja, och det är väl, förra säsongen hade de kanske blivit kryss, och säsongen innan det hade de kanske förlorat till och med. Att de åker till Sheffield nu och vinner, trots att det ser ut som det gör, är ju en otrolig styrka, ett otroligt styrkebesked från Liverpools sida. Mm. Så jag är ju väldigt glad över att det blev som det blev, får jag ändå säga. Men ja, lite ovärdigt nervöst var det. Sen hade var det ju så, också så att det fanns ju enorma sprickor i Sheffield också, mm, som Liverpool var nära att utnyttja flera gånger. De hade ju identifierat luckorna i när backlinjen kom högt, och hade bollen varit lite bättre och Manés touch varit lite bättre, så hade det ju kunnat bli någonting, och så hade Salah missat friläge och så vidare. Det fanns luckor där i Sheffield också, men det ska det också finnas, och framförallt när de möter Liverpool. Sen är det i det sittande försvarsspelet som de är helt otroliga. Det går liksom inte att få hål på dem i princip. Nej. Och då krävs det att
det
man hamnar
i det. Det är ju det bottenlag har som sin gimmick ofta. Sittande, jo, så är de otroligt samspelta.
Jo, så är det.
Får penetrera, som man säger.
Ja, men det är ju det som Liverpool och City har varit så bra på. Alltså, förra säsongen och den här säsongen. Att de lyckas ge mål på de här sittande försvaren. Det spelar ingen roll. Till slut så orkar de inte stå emot mer, för att det är så bra anfallsfotboll. Men Sheffield gjorde det jättebra, och det krävdes liksom en jättetabbe för att det ska bli mål. Ja.
Leicester tog, det här är sjukt, alltså de har vunnit ligan, eller?
Det
har jag ett minne av. Men deras 5-0 mot Newcastle var deras största seger under Premier League-eran.
Oj. Alltid sagt att han är till mig.
Isaac Hayden. Mannen som från, i den här podden är känd som It's not working mannen. Blir utvisad i 43 minuten. Men det var en ojämn match redan innan dess. Och det här Leicester ser ju precis som du och andra har larmat för otroligt bra ut, mm, när de är bra.
Hör ni era jävla, vad ska jag kalla er? Era
tvivlare.
Ja.
Det som
den
är grejen,
skiten jag fick för det som de skulle utmana. Va? Va? Vad säger ni nu då?
Det som är grejen med det här Leicester jämfört med Leicester som vann ligan, även om det som Leicester vann som ligan är ju ett bättre fotbollslag, så är det här Leicester kanske lite mer mångfacetterat.
Ja, det är ju bollskickligare.
Ja, och... de kan mer än bara kontra, känns det.
Ja, gud ja. Det är ju ett jättebra fotbollslag. Ja. Och ja, alltså jag har och kommer alltid att göra. Jag har snackat skit om Brendan Rodgers, jag kommer alltid göra det. Ja. Men det är ju rent känslomässigt. Men han är ju en vandrande förlorare.
Det är så här, vandrande förlorare. Alltså,
han går runt och bara tänker så här.
Vilka förlorare är inte vandrande?
Nej, men alltså, jag menar? Han är en sån person som allting han gör blir lite sådär. Alltså när han ska gå över en tröskel så snubblar han alltid till lite grann. Ja. Eller liksom när han ska gå till bussen så är bussen alltid lite för tidig, så han missar den. Alltså han är bara, ja, men han bara förlorar för att han är lite en förlorare. Och det kommer jag alltid stå fast vid. Även om han vinner saker.
Och det här gjorde han också utan Vince Madison som var skadad. Vilket är extra imponerande.
Det är ju ett jättebra lag, och Brendan Rodgers gör jättebra. Det är ju han är ju en jätteskicklig taktiker, vilket vi ska komma in på snart. Men det är ju,
komma in på det?
Ja, men med tanke på Steve Bruce utspelet.
Ja, du tänker så.
Det är alltså, Rodgers är en bra taktiker. Mm. Det är han, och när han får det att funka så ser det väldigt bra ut. Sen har ju Brendan Rodgers haft det problemet i Leicester, inte riktigt än, men att det blir de här Mauricio Pochettino förklarande. Det såg så bra ut i 30 minuter. Så kolla hur bra vi kan vara. Men ja, vi får väl se hur det blir med det. För just nu så ser det jättebra ut. Och ärligt talat så jag håller dem nästan som favorit till tredjeplatsen som det ser ut just nu.
Alltså, ja, nu
ja, jag absolut, fine. Men jag tycker att de spelar bättre än alla de andra lagen. Och då ser jag inte varför inte man skulle kunna tro att de skulle kunna sluta där.
När de vann ligan så var det mycket på grund av att storlagen var så dåliga.
Ja.
Nu har de ju samma läge i en miniversion, alltså att okej, de kommer absolut inte komma i kapp City och Liverpool.
Nej.
Men de resterande lagen under där är ju bedrövliga i mångt och mycket.
Men de har ju också lyckats spela, göra det på eget bevåg. Alltså de har ju liksom tagit de har gjort det själva. När det Leicester som vann spelade ju mycket på motståndarnas misstag. Det här Leicester skapar ju sina egna vinster, vilket är jätteimponerande. Men apropå taktiskt så var det ju väldigt kul efter matchen. Steve Bruce sa att det snackas så mycket om taktik. Jag vill se hjärta och kämpa glöd. Ja, 0-5 mot Brendan Rodgers som ändå är någon form av renodlad taktiker, för att, med tanke på att han har noll motivationsfaktor överlag för alla som
har han verkligen.
Men har du sett Bean Liverpool eller?
Nej
men det är ju, man ser på hans inför matchen tal, det är cringe level 100.
Ja, men alltså, det tycker du ja, men spelarna är ju inte lika kräsna, de tycker väl att det inte är cringe, att de tycker väl jättemotiverande.
Det kan jag inte tänka mig, i sådana fall är de lika stora förlorare som
jag
han
tror, jag tror han är en ganska duktig motiverare. Och jag tror att sådana som du och jag hade suttit och skrattat och så här petat andra med armbågen och bara kollat på den här fånen. Men jag tror inte, Jamie Ward tror jag köper det rakt av. Det tror jag verkligen.
Nej, det var Sterling gjorde det inte.
Nej, men han är också bright. Han är för bright för det. Det är idioterna som kör.
Du menar att vi är bright och Jamie Ward är en idiot? Är det du säger?
Aldrig säga något sånt. Jag tycker Jamie Ward har ett av så många anledningar att tycka att han är supersmart. Nu fastnar du med ditt finger i ett hål i det här bordet.
Apropå
brighta. Jag har precis sagt att du är smart. Då fastnar du med ditt finger i ett hål. Varför stack du ner ditt finger? Varför stack du ner ditt finger i det hålet?
Jag vet inte.
Vad håller du på med?
Jag är inte så smart.
Du var tvungen att rycka så hela bordet skakade. Ja, det här, jag, som sagt. Ibland önskar, oftast inte, men ibland önskar att den här podcasten videosändes på något sätt. För det där var otroligt. Ja, Everton har det ju väldigt, väldigt tufft nu. Och det känns ju som att den här matchen som alla tränare som hänger löst får, den här ska jag rädda sitt jobb-matchen.
Den vill man inte ha mot City.
Nej. Och jag tror väl ändå att Everton-ledningen är brighta nog att förstå att det kanske inte är riktigt rätt att ställa kravet att man ska ta poäng mot ett Premier League-erans bästa lag genom tiderna. Snarare är det väl de kommande matcherna då. De förlorar med 1-3 mot City kan vi nämna. Borta mot Burnley, hemma mot West Ham, borta mot Brighton.
Det ska nästan vara, det ska ju åtminstone vara 6
poäng
där.
Går han rent där så vänder ju säsongen på något sätt.
Ja.
Men det är väl svårt att klandra dem för mycket.
Nej, alltså Everton gör en jättebra match tycker jag. Ja. Framförallt efter 1-0-målet så är det Everton är de som känns farligast i alla fall alltså resten av första halvlek. Sen klart att City är ju ett klart mycket bättre lag. Och
ja, de har ju spelarna.
Alltså, Riyad Mahrez har ju varit otrolig i säsongsöppningen, var jättebra mot Everton. Kevin De Bruyne, Rodri såg bra ut. Men jag tyckte ändå att Everton var ganska bra. Sen är det är ju ett problem. Alltså när Iwobi kommer in istället för Walcott så tycker jag att det är ju ett jättelyft för Everton, även om Walcott han spelar typ 5 minuter. Men titta, Iwobi var bra. Men sen är det ett problem att ha spelare som Iwobi, för att han är helt oförmögen att träffa en boll så att den går i nät.
Ja, det är liksom... Och när han gör mål så är det ofta från lägen som han inte borde göra mål. Alltså han missar de enkla lägena och så gör han de konstiga grejerna bra.
Ja, men det är som att jag tycker att Everton har spelet på många sätt, men har inte det som kanske krävs utöver det. Att göra det avgörande. Alltså City kommer ner och kan försvara, alltså de hinner komma ner och försvara med typ 10-11 man. Inte 10-11 man, men med 8 man då, som ändå är typ 11 man i Citys fall.
Ja.
Och då är det jättesvårt för Everton att kunna såga sig igenom. Men de hamnar i situationer som bör vara farliga. Richarlison får ytor och det ser, på många sätt ser det bra ut tycker jag.
Du försöker ju desperat här
hitta anledningar för att Marcus Silva ska få vara kvar.
För att rädda medelhavsprofilen Marco Silva. Ja. Med allt du kan här. Nej, han gillar du. Ja, även om du inte gillar Everton. Alltså,
hans aktie har väl dalat får man väl säga. Som alla mina vanliga aktier gör. För att jag är världens sämsta på ekonomi. Ja. Men gud, vi ska göra en ekonomipodd. Gud vad dåliga tips jag skulle ge.
Ja, jag tror du kan ungefär lika mycket om börsen som om film.
Jag tror att min aktieportfölj tror jag sjönk på 70% på ett år. Fruktansvärt. Ja. Det var jobbigt. Ja, men jag ska köpa Holly. Så jag har köpt aktier för 300 miljoner. Jag hade inte gjort så mycket pengar har jag inte. Men det ser inte bra ut. Men Silvas aktie har ju fallit väldigt, väldigt, väldigt drastiskt. Men jag tycker att man ser tendenser till att det finns bra spel och sådär. Men sen är det klart att ja, om det är så att det blir 2 poäng de kommande 3 matcherna, då måste han ju nästan ryka.
Jag måste också sticka in det här med, du säger Mahrez, så det känns också som att det är något som har hänt i skymundan, men vet du vad han har för stats just nu? Alltså om man även räknar in...
City stats är ju, fan, det är ju fusk.
Han har alltså på, om man räknar upp alla, om man även räknar upp CL då, så har han 9 matcher, gjort 3 mål och 5 assist. Mm. Det är ju väldigt bra.
Ja, men de gör ju som snittar väl typ 8 mål per match, så det är väl, det är ju boostade siffror.
Det är väl boostade siffror,
men jag
tycker ändå att han målades upp som en värvning som gjordes lite så här slentrianmässigt.
Ja, jag tyckte
och hans att, förra säsong var ju bra men ojämn.
Ja, jag tyckte att första halvåret tyckte jag inte att han var i närheten av att hålla sitt i kvalitet. Men ja, nej, jag vet inte. Nu är han jättebra. Det är ju inget snack om den saken. Han är ju tillför jättemycket till sitt spel. Sen är han väl kanske inte första valet om de ska ha sin absolut bästa elva över tid. Men han funkar ju hur bra som helst just nu och är en klassspelare. Mm. Men just när det kommer till statistik och City så är det ju helt omöjligt att kolla på. Kollar man förra säsongen så deras de sex spelarna med bäst liksom expected goals, expected assist per 90, det är ju bara City-spelare. De har ju såna otroliga stats att det går inte att... För de gör så jävla mycket mål.
Ja, och förutom de här påhittade statsen, expected goals, som är nonsens, så har jag också bra mål assist. Ja, det tycker jag är kul.
Nu tycker jag att du är konstig.
Ja, det tycker du väl.
I nästa podcastavsnitt så ska vi slåss.
Ska jag det? Först ska du nämna 5 filmer. Du får nämna vilka som helst. Mm. Och sen ska jag då nämna 5 företag som är på börsen. Vilket jag tror jag kommer att få svårt med det. Mm. Och om jag inte får säga Spotify. och sen då ska vi slåss. Mm. Och baserat på hur det går tidigare då, så om inte du kan nämna 5 filmer får du bara slåss med en arm. Ja. Och om jag inte kan nämna 5 företag på börsen så får jag bara slåss med ett ben. Och sen framtidsvis så blir det en match till döden då. Det vet jag inte om Expressen vill sanktionera, så det kanske vi får göra på egen frilansbasis.
Vi livesänder det på Periscope.
Periscope har ingen koppling till Expressen, vår dödsfight, utan det är en match som Weinemo Production. Mm. Helt fristående. Det här har varit Kick and Rush.
Med mig, Pontus Weinemo, dig,
Sebastian Mattsson.
Och Therese Strömberg.
Ja, det ska det ju helt klart vara.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.